Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Tollans musikaliska. Potten för finsmakare med Birgitta Tollan.
Det blev ett sätt att lära känna en annan del av den här historien kring ett så omhuldat och upphöjt mästerverk som Tristan och Isolde betraktas som. Det blev ett sätt för mig också att lära känna det verket från ett annat perspektiv.
Mm.
Och jag lyssnar nog lite annorlunda på Tristan och Isolde nu efter kompositionsarbetet också. Utan att min musik egentligen har någon relation på det sättet bokstavligt talat till Tristan och Isolde.
Meningen med alltihopa var att Wagner, som ju då är 1800-talets alltså mest omskrivna person, faktiskt skulle få spela andra fiol för en gångs skull. Och det kändes superhäftigt att få berätta en berättelse som kom från sidan, hur man kan ha upplevt det om man står i skuggan av ett så stort geni då.
Varenda gång jag har sjungit Wesen don't lider när jag är utomlands, så säger ofta dirigenten att texterna är inte så intressanta utan det är musiken och sådär. För det var hennes dikter som han komponerade musik till. Men de texterna säger väldigt, väldigt mycket om deras relation. Även om det är förtäckta ordalag så som det kunde vara på 1800-talet. Romantiken blommade och man fick uttrycka sig på ett sätt som man inte kan göra i vardagsord liksom.
Vi hör förspelet till operan Tristan och Isolde av tonsättaren Richard Wagner. Im Treibhaus, i växthuset, heter en nyskriven svensk kammaropera om kärleksdrömmar, romantik, svek och skapande. Den här operan skulle haft utpremiär juli 2020, men på grund av coronapandemin så sattes den först upp juli 2021 i Vattnäs konsertlada norr om Mora. Förutom de två huvudpersonerna Mathilde Wesendonck och Richard Wagner så möter vi i den här operan Wagners första hustru Minna Wagner och hans andra Cosima von Bülow. Dessutom Mathildes make Otto Wesendonck och tonsättaren Johannes Brahms. Idag så möter vi den här operans tonsättare, librettist och två av sångarna.
Thank you.
Här sjunger alten Anna Larsson Richard Wagners tonsättning av Mathilde Wesendonks sång Im Treibhaus i växthuset ur sångcykeln Wesendonk lider och pianist är Magnus Svensson.
Du går inte att rädda! Varför är jag inte skyldig dig? Någon förklaring, kvinna!
Finns det plats för en skapande kvinna bredvid en genial man? Ja, en relevant fråga i samband med att ett av operahistoriens mest omtalade och älskade verk, Tristan och Isolde, skapades under en himlastormande och förbjuden förälskelse mellan två kulturpersoner, Richard Wagner och Mathilde Wesendonck. Efter premiären av Tristan och Isolde så förnekade Richard Wagner Mathilde Wesendonks medskapande av verket. Vem var då Mathilde Wesendonck? Jo, hon föddes 1828 i Tyskland och dog 1902 i Österrike. Hon gifte sig med den förmögna silkeshandlaren Otto Wesendonck. Och när de mötte Richard Wagner så bodde de i en ståtlig villa i Zürich i Schweiz. Villa Wesendonck. De beundrade Wagners musik och lät bygga ett hus på ägorna för att han skulle kunna bo och komponera där medan han var i landsflykt. Huset kallades också asylen.
Jag heter Anna Larsson och jag gör Mathilde Wesendonck i vår föreställning Im Treibhaus. Och det handlar om Richard Wagner och hans stora förälskelse Mathilde Wesendonck. Och hur de levde tillsammans i hemlighet i hennes hem. Eftersom hennes man var handelsresande och Richard Wagner behövde någonstans att bo. Så han fick bo i ett hus på tomten. Och så satt han där och komponerade. Och han höll på med ringen då. Och var mitt uppe i Siegfried som gällde näst sista. Och han slutade komponera mitt i Siegfried och fick liksom en kris där. Före dess så handlar ju ringen mycket om krig och det är tomter och troller och så här jättar och små dvärgar och det är alla möjliga spännande historier. Men det är en fantasyvärld, det är ett fantasy-libretto. Men sen har hon ju gjort stor inverkan på honom och hans sätt att komponera. Och det tror vi beror på hans dagliga samtal med den här oerhört intelligenta och duktiga kvinnan Mathilde Wesendonck som var dramatiker också och författare. Och hon var oerhört bildad. Hon älskade hans musik. Men hon talade med honom om känslor, om kvinnan, om kärlek, om fred, broderskap, frihet. Då skriver han Tristan och Isolde, operernas opera. Som de liksom ser som sitt barn, de här två. Varje dag kommer han in och spelar för henne på pianot vad han har skrivit. Och de pratar om texten och vad vill de här personerna och vad handlar det här om och så vidare. De lever ju på samma tomt även om de lever i två olika hus. Så får ju han flytta in hos paret Wesendonck. För Rickard är ju ständigt utan pengar och behöver stöd och hjälp på alla sätt. I landsflykt och han var ju revolutionär då. Så att han hade ju lite problem hemma i Tyskland. Så han kom till Schweiz och fick bo i asyl, som de säger, hos Mathilde och Richard. Så att de lever ju väldigt nära varandra och Mathildes man är ju handelsresande så han är borta lite grann. Så de kommer ju oerhört nära varandra själsligen och även kroppsligen vad vi menar.
Thank you.
Vi vill liksom berätta historien ur hennes perspektiv. Och det är skönt att få göra det. Varenda gång jag har sjungit Wesen Don't Lider när jag är utomlands så säger ofta dirigenten att texterna är inte så intressanta utan det är musiken och sådär. För det var hennes dikter som han komponerade musik till. Men de texterna säger väldigt, väldigt mycket om deras relation. Även om det är förtäckta ordalag så som det kunde vara på 1800-talet. Romantiken blommade och man fick uttrycka sig på ett sätt som man inte kan göra i vardagsord. Liksom. Med hjälp av poesi och musik och sådär. Och säga det som är onämnbart, hemligt. Och det lyckas de med här, för att de texterna talar ju om en enorm himlastormande kärlek. Och det har han komponerat en förstudie till Tristan och Isolde. I alla fall de två dikterna som heter Im Treibhaus och Träume är ju förstudier rakt av till Tristan och Isolde. Så det låter väldigt likt. Hon har ju blivit naturligtvis väldigt bespottad och hatad i eftervärlden. Och ingen tycker jag riktigt har förstått hennes stora starka inflytande på honom och hur hon förändrade honom som kompositör. Hon var på premiären, hon var faktiskt där i operahuset, för hon var ju inbjuden av honom långt efteråt, premiären på Tristan och Isolde, men hon klarade inte av att gå in i salongen utan hon stod utanför. Och sen levde hon med detta, denna hjärtesorg och liksom sorgen över att hennes skapande inte fick nå ut utanför huset. Hon har skrivit en fantastisk dikt som ingår i de här Wesen Don't Lider som var 5 dikter som hon gav till honom, till Richard Wagner på en födelsedag, så han komponerade 5 sånger som är väldigt kända. Och en av de dikterna heter I växthuset, Im Treibhaus, där hon beskriver hur de här plantorna från olika delar av världen är förda till ett växthus och lever där. Och är så vackra och så sköna, men hör de hemma där? Längtar inte de hem till sitt... Alltså det är en sån existentiell ångest i den här dikten som man förstår kommer inifrån henne. Och våran opera kallar vi för Im Treibhaus, i växthuset. Därför att hon fick ju leva så, instängd i det här. Hon såg ju ut och hon hade sin utblick och hon läste mycket, hon kunde mycket, hon kunde ge mycket till olika konstnärer och olika människor som kom. Men hon fick inte breda ut sina vingar, så att säga.
Hej, jag heter Göran Eliasson och i den här föreställningen så gör jag Richard Wagner i Im Treibhaus av Staffan Storm och Ebba Witt-Brattström i Vattnets konsertlåda.
Ja, och du är tenor.
Tenor, ja. Jag är artistagent, jag är sångare, frilanssångare och jag är vd för Vattnets konsertlåda. Han är inte bara ett namn, Richard Wagner och en tonsätt, utan det har varit en favorittonsättare för mig, absolut.
Okej, då måste det kännas bra att spela honom nu.
Ja, det är ju en man som har många sidor och han får väl visa upp alla sina sidor i den här föreställningen. Det är både elakheter och förälskande och ja, beundrande. Är det en mångfacetterad roll så är det ju. Partiet är ju som Tristan. Det är, om man skulle jämföra med en Wagner-roll så är det ju Tristan. Varenda ton är välskriven. Och av 2 timmars musik så sjunger man väl kanske 1 timme och 40 minuter ungefär. Det är ett stort parti. Och det är härlig musik, det är härlig text. Och det är, man måste vara på tårna hela tiden. Det bara flödar musik är så välskrivet och ja, det är ju lite sexistiskt. Alltså han är ju lite så där, ja, lite, det är lite gubbigt och så där, och man måste ändå passa sig själv hur man hur man uttrycker sig efter de senare åren. Som chef eller som sångare så måste man välja sina ord helt enkelt. Man kan inte säga vad som helst och hur som helst.
Det är kanske lite svårt för dig att vara gubbe och sexistisk helt enkelt.
Otroligt svårt. Det går inte min yrkesroll överhuvudtaget. Det funkar inte. Men jag har fått jobba med den här rollen. I mitt vanliga yrke och mitt vanliga privatliv så är jag nog inte den typen som jag måste ha i vissa delar av den här operan. Det har jag fått kämpa med, kan jag säga.
Jag är Göran Eliasson, tenor här i Im Treibhaus, i växthuset. Det är väl alltid en utmaning att göra en ny opera?
Det har varit en lång process. Det är ju 5 år vi har hållit på med det här. Vi fick ju musiken redan förra året, eftersom vi skulle ha gjort den förra året. Det är på gott och ont när man har ett material så länge. Tittar man på stora roller som många Wagner-sångare ute i världen, så behöver de ju ett par år på sig att lära sig Siegfried eller Tristan eller Parsifal eller de här stora rollerna. Det är ju en lång tid innan det sitter i kroppen. Och det har ju varit bra för det här, att vi har kunnat haft den tiden. För det är inte lätt musik. Det är ingenting som man bara kan läsa från notbladet och bara sjunga. Det är det inte. Och sen finns det utmaningar, och som man, när man läste noterna första gången, känner man, oj, alla höjtoner är på I och E-vokaler. Och det kan vara, för vissa tenorer är jättelätt med I och E, och jag är inte det. Så att, då tänkte jag, okej, ska jag ändra det eller ska jag bara låta tiden gå och jag lär mig helt enkelt att klara av det. Och det har jag gjort.
Mm, grattis, det var, kul.
Ja, det var en hård utmaning, men det gick till slut.
Jag heter Staffan Storm och är tonsättare, och ett av mina senaste projekt är denna opera Im Treibhaus för Vartnes.
Hur kom det sig att du gör musik till den operan?
Idén till den här operan föddes när jag och Anna Larsson satt och diskuterade Wagner och relationen till Mathilde Wesendonck i samband med att hon hade framfört de här kända Wagner-tonsättningarna av Mathildes dikter i Helsingborg med symfoniorkestern här. Och vi kommer att diskutera hur detta var någonting som så i grunden förändrade Wagners sätt att förhålla sig till musik och dramatik, bort från så att säga Nibelungen, mytologin, och in i ett mycket mer mänskligt och humanistiskt drama. Deras relation och händelseförloppet kring tillblivelsen av Tristan och Isolde kändes nästan, när vi satt och pratade om det, som om det redan var en opera. Den borde redan så att säga ha varit skriven, och det är egentligen konstigt att den inte hade gjorts. Och utifrån det föddes tanken på att göra detta till ett kammardrama.
Ja, och har du en stark relation till Wagners musik? Och till Wesendonck-liederna här då?
Inte mer än mycket annan musik. Och tanken var ju inte egentligen att göra en Wagner-opera, utan en opera om Mathilde. Det är hon som står i centrum i dramat. Så det är inte en opera som ser det här ur Richard Wagners perspektiv, utan detta är Mathilde Wesendonck's perspektiv som står i centrum.
Vad har du då skrivit för musik till Mathilde Wesendonck?
Jag tycker att den ton som slogs an i det libretto som sen Ebba Witt-Brattström skrev fångar både en tidsanda, den har liksom en doft av 1800-tal, och är samtidigt modern och aktuell. Och det var lite det tonfallet jag också försökte återskapa i musiken. Det finns associationer till 1800-talet. Det är inga citat, men det flimrar säkert förbi saker som man kan associera till både Wagner och andra.
Mm. Hur utformar du det då i musiken? Vilka instrument då?
Ja, det är en kammarensemble bestående av 16 instrument. Några blåsare, slagverk, harpa, piano och stråkar. Så på det sättet är det ju ganska fjärran från Wagners stora orkester. Så bara det gör ju att det blir en annan typ av klangvärld.
Mm.
Och inte minst en ganska rikt besatt slagverkssektion. Thank you. musiken är ju formad, ska jag säga, några ganska stora aria-liknande scener där man möter en mer kanske fördjupad inblick, och då är det tonsättningar av hennes texter bland annat. Just den här Im Treibhaus som Wagner tonsatte, och också en scen eller en epilogen i hennes drama Gudrun, och också hennes minnestext över Richard Wagner som så att säga dubbelexponeras över Wagners egen text till Isoldes Liebestod. Så det är ju på ett sätt lite utmanande att göra nya tonsättningar av så kända texter som är bekanta i Wagners tappning. Både den här Im Treibhaus och så självklart också Isoldes Liebestod. Så här möter man kanske en fördjupning i hennes konstnärskap. Det är ju mycket ensemblescener där man möter henne i relation till Richard, och där försöker musiken också gestalta deras relation, men också i den uppgörelse som sker mellan Otto Wesendonck, Minna Wagner, Richard och Mathilde när deras brev blir kända här i sällskapet.
Hur har det känts för dig att försöka skildra detta musikaliskt?
Ja, alltså redan när vi pratade om de första tankarna där vid middagsbordet, Anna och jag, så tyckte jag det här var en väldigt, ska vi säga, ett attraktivt drama att försöka skildra i musik. När jag fick Ebbas första utkast, som var en stor del av den första delen av operan, så kände jag direkt att det här slog just an en musikalisk ton. Redan utifrån själva ursprungsidén, och sen när texten dök upp bit för bit, så kändes det... Det är ju ett stort projekt, men det var faktiskt ganska, får man säga det, ganska lätt på något sätt att tonsätta texten, för den kändes så musikalisk i sig.
Inbyggt här är ju också det här att 1800-tal och så vidare, att Mathilde Wesendonck är ju kvinna i ett väldigt starkt patriarkat på den tiden. Har du tänkt på det när du har skildrat henne på något sätt? Kan du sätta dig in i hur hon kände det och vad hon hade att kämpa mot och så?
Jag läste på. Detta blev nästan som ett litet eget forskningsprojekt, för redan innan librettot var färdigt och... Nästan direkt efter det att Anna och jag hade pratat om den här tanken, så började jag plöja liksom deras brevväxlingar, det som finns bevarat, biografier. Det blev ett sätt att lära känna en annan del av den här historien kring ett så omhuldat och upphöjt mästerverk som Tristan och Isolde betraktas som. Det blev ett sätt för mig också att lära känna det verket från ett annat perspektiv.
Mm.
Och jag lyssnar nog lite annorlunda på Tristan och Isolde nu, eller ser på verket lite annorlunda efter de här egna studierna och efter så att säga, kompositionsarbetet också. Utan att min musik egentligen har någon relation på det sättet bokstavligt talat till Tristan och Isolde, men skuggor passerar förbi, absolut.
Jag heter Ebba Witt-Brattström och normalt sett så jobbar jag med litteratur, för jag är litteraturprofessor och jag skriver böcker om litteratur mestadels. Men nu så debuterar jag som librettist. Jag har skrivit libretto till operan Im Treibhaus.
Har du någon relation till Mathilde Wesendonck? Jag vet att du tycker mycket om opera, kan mycket om opera.
Nej, jag har inte någon annan relation till henne mer än Wesendonck Lieder, som jag tycker väldigt mycket om. Som ju alltså är de här fem dikterna som Wagner tonsätter och som tillkommer under en period när de har ett väldigt, väldigt nära, skulle ändå vilja säga, samarbete. En anledning till att jag tackade ja var att jag har ju en sångarson, Kaspar Engdahl, och vi satte faktiskt igång från början. Var det väl tänkt att vi skulle göra det tillsammans, men sen hade han inte tid. Så vi satt och pratade om hur man skulle kunna strukturera. Han var väldigt bra på det där dramaturgiska, så att jag fick som ett skelett. Och sen satte jag igång med, alltså det måste jag ju ändå säga var en sån enorm litterär upplevelse att få läsa igenom Wagners brev. Och givetvis i synnerhet hans brev till Mathilde. Det var verkligen en stor upplevelse.
Varför det?
Ja, för att han har ett fantastiskt språk och det fanns en känsla och en smittande kreativitet i det.
Mathilde Wesendonck är då en kulturkvinna?
Ja, idag så skulle vi ju säga att hon var en typisk Biedermeier-författare. Så hon har skrivit ganska mycket dramer. Hon har också skrivit libretto, någon opera har hon fått uppsatt. Och sagor för barn och dikter. Väldigt många dikter. Men hon skrev aldrig en roman. Men hon var ju en erkänd skribent och författare i tiden. Det sker någonting dem emellan som är oerhört speciellt. Och det ser vi också i Tristan och Isolde. Den operan hade aldrig kunnat skriva, så han hade inte kunnat så att säga förnya sig utan henne. Det var ett samarbete.
Och det måste vara skönt för dig att kunna ta fram detta.
Mycket tillfredsställande. Väldigt roligt.
Hur mycket kan man säga då att det här librettot, Ebba Witt-Brattström, är verkliga händelser? Och hur mycket har du hittat på eller fiktionaliserat verklighet eller historik och så?
Jag skulle säga att den nog är ganska korrekt.
Jag tänkte på det här med Brahms.
Mm.
Du skildrar Brahms sympatiskt här. Han verkar mer förstå kvinnor och inte ha behov av att förneka eller förnedra dem eller så.
Ja, Brahms är ju lite good guy i sammanhanget. Hon ville väldigt gärna att Johannes Brahms skulle tonsätta det här dramat Gudrun. Men han komponerade ju inga operor. Samtidigt som han ju har stor respekt för hennes författarskap.
Mm.
Så det är väl lite både och. Men ja, han framtonar ju som sympatisk i den scenen där de är nästan som på en herrklubb och släpper loss och pratar om kvinnor. Det är väl vad män gör när de träffas. Tänkte jag.
Ja, det har du hittat på i alla fall.
Ja, det har jag hittat på. Ja.
Och Tristan, Tristan, du vann något annat. Du hade spänt till längtat, ett skönt och smidiga smäckat av med Mathilde. Dess trivialitet. Men den snälla var Tristan och Isolde. Hur kan jag ångra det? Med Tristan jag skapa ett minnesmärke över denna skönaste av drömmar. I rydliga naturen har jag smulust att döma om. Tanken är riktig, men inte uttrycket stänger staten.
Jo, men jag vill säga om Otto Wesendonck, som ju också är the good guy, som har förståelse för att Mathilde behöver det här. Annars var vi ju inledningsvis lite misstänksamma mot honom eftersom han ville att Mathilde skulle byta namn. Hon heter Agnes, så att vi tänker oss att det är en sida av henne som är Agnes, som kanske är den kreativa sidan. Och Mathilde är det namn som hon övertar av hans avlidna hustru. Som dör under bröllopsresan. Det är lite märkligt i det. Han är i övrigt en förstående man. Och det bör ju också sägas att han underhöll Wagner under de här åren.
Det här har du skrivit in då i librettot här. Ditt dopnamn Agnes, det låter så prosaiskt. Mathilde. Det namnet är som en himmelsk smekning. Mathilde, Mathilde, Mathilde.
Ja, där kanske jag tog i lite.
Det har du hittat på. Men det är ju sant själva grejen att han har då tvingat på henne sin före detta frus namn då.
Mm.
Som i och för sig är väldigt tragiskt om hon dog under bröllopsresan. Vad dog hon av?
Jag tror att det var kolera, ja. Mm. Men jag tänker så här, för henne är det en kärleksgåva och det verkar inte finnas någonting annat som tyder på att han skulle ägna sig åt att dominera sin hustru, tvärtom. Det finns ju en tragik i det, men det ser man ju i den här scenen när hon reflekterar över sig själv som Agnes, som barn och vad hon har förlorat i det här, också i det här samarbetet med Wagner.
Ja.
Hon har sina egna drömmar. Efter att deras speciella relation, som ju är en kärleksrelation också, men troligtvis inte någon sexuell relation. Det här var inte lika viktigt på den tiden.
Intressant, för Anna Larsson sa det som tvärtom där.
Jaha, ja. Jo,
även kroppsligt, tror hon då.
Ja, alltså det är en fysisk relation. För Wagner talar ju om när han pratar med Brahms. Först försöker han ju banalisera relationen, men sen så säger han ju att det var ett skönt raseri av smekningar med Mathilde.
Mm-hmm.
Vilket tyder på trevligheter, men inte nödvändigtvis något penetrationssex.
Men sex är väl alltid sex, oberoende av penetration?
Så kan man ju också säga. Det säger vi idag. Mm. Men jag tänker, det handlar om att det är en annan tid med den dubbelmoral som var. Wagner hade ju massor av kvinnor. Det säger han ju också där med Brahms.
Mm.
Det hade de ju. Och det var som en självklarhet. Men det är ju dubbelmoral. Män får göra vad de vill. Och det pratar man inte högt om.
Men det har ju sexuella relationer då.
Ja.
Uttalat så att säga.
Ja, ja.
Jag heter Martina Kaiser och jag har regisserat operan In Tribehouse för Vapnäs konsertlada.
Vad var det som var äggande med det här librettot och den här operan för dig som regissör?
Jag kände tydligt att meningen med alltihopa var att Wagner, som ju då är 1800-talets alltså mest omskrivna person, faktiskt skulle få spela andra fiol för en gångs skull. Och mig veteligen hade inte gjorts tidigare, och det kändes superhäftigt att få berätta en berättelse som kom från sidan. Hur man kan ha upplevt det om man står i skuggan av ett så stort geni då. Det som vi försöker göra är att det är jättetydligt att det är Mathilde som är Isolde. Man skulle kunna säga att de lajvar fram kärleken mellan Tristan och Isolde som de lånar från sitt eget liv. Och sen lägger de till, som goda kreativa människor gör, det som saknas. Och det de drömmer om, deras gemensamma projekt, är ju den rena kärleken. Som är fri från synd, fri från distraktioner, och den är jämlik framförallt. Det är vad de drömmer om, hur deras liv ser ut i den här kreativa tillvaron som de har tillsammans, där de då umgås i Wesendonck-villan. Det kan vara något helt annat. Den världen är kanske inte fri från komplikationer och kärleken är inte jämlik. Men det de drömmer om tycker jag är intressanta, och att det är deras gemensamma projekt.
Men i verkligheten var det mer fysisk kärlek också då?
Jag har ingen bestämd uppfattning om hur det var. Men jag tycker att det är intressant att tänka att det finns en stor diskrepans mellan verkligheten och drömmen. att man kanske inte som människa klarar av att leva upp till den här fina drömmen, men man har behov av att skapa den.
De skapade då Tristan och Isolde ihop?
Ja, så ser vi det. Att hon är så tongivande. Hon bildar ju honom. Hon är ju faktiskt den som ger honom en himla massa böcker och material. De umgås under flera års tid och det händer väldigt märkliga, fantastiska saker med hans musik och hans utveckling. Vi ser absolut som att hon är med och är Isolde gestalten. Hon får symbolisera det därför att hon är den kvinnan han skapade med.
Martina Kaiser, du som regissör, hur vill du att sångarna, skådespelarna ska gestalta det här? Förändras Wagner under tiden med Mathilde då i operan? Och hur?
Som ett exempel så har vi ju, för att man ska kunna berätta Mathildes berättelse som ju är i fokus här, så måste man ju vara väldigt försiktig, kanske extra försiktig med vad man gör med en karaktär som Richard Wagner. Vi måste kunna förstå honom, varför han handlar som han gör, varför hans mindre bra sidor och väldigt otäcka sidor finns där.
Vilka sidor är det?
Att han hela tiden vill prata om sig själv och sitt skapande och går upp i det. Det är ju en del av konsten som det är, men han får ju verkligen utrymmet att spela ut det och bygger hela sin identitet och sitt liv på det.
En slags narcissism då i förhållande till kvinnorna?
Absolut. Att han betraktar sig själv som ett geni, säger han också i texten. Att han identifierar sig med Lohengrin som är ett geni och så vidare. Så det finns väldigt tydligt där. Men samtidigt får ju inte Richard Wagner vara någon som vi inte kan förstå. Så det har vi jobbat väldigt mycket med, att hitta var har han sina svaga punkter.
Hittar ni de svaga punkterna?
Det är en jättebra fråga. Ja, vi hittade i en tomhet hos honom att han faktiskt är i väldigt stort behov. Inte bara av att bli försörjd ekonomiskt och att få beskydd för att han är den han är. Men vi hittar de svaga punkterna i att han kanske inte går tillbaka till sig själv så mycket i sitt skapande, utan att han känner ett behov av att hitta en inspirationskälla. Ständig inspirationskälla.
Och det blir Mathilde Wesendonck här då?
Ja, precis. Och vi tror att det kan ha funnits många andra gestalter i hans skapande liv. Men i fallet med Tristan och Isolde, som hela operan bygger kring hur det kom till, så är det definitivt Mathilde Wesendonck som har den här starka influensen i hans liv. Och att han också är väldigt bekväm med det. Författaren ska alltid vara själv, men man ska ha den där begåvade musan som kan utlösa allt det här som finns i mannen. Det är ju liksom romantikens mest bärande idé, att det ska komma någon och plocka fram anden ur flaskan. Och det ser han att hon gör, och därför känner han sig väldigt vinklipp när hon inte längre finns vid hans sida.
Alton Anna Larsson sjunger här Richard Wagners sång Im Treibhaus ur sviten Wesendonck-lieder med text av Mathilde Wesendonck. Pianist är Magnus Svensson. Ja, i musikmagasinet idag har vi även mött tonsättaren Staffan Storm, librettisten Ebba Witt-Brattström, regissören Martina Kaiser och tenoren Göran Eliasson. Som i operan här sjunger tonsättaren Richard Wagner.
Tollands musikaliska, potten för finsmakare med Birgitta Tolland.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.